Jag vet inte hur många här som har och använder appen TikTok, men jag skulle inte tro att det är så många. Några av era barnbarn gör det säkert. Men TikTok är en liten tjänst, videotjänst där man spelar in korta videosnuttar. Från början var det bara en minut, nu tror jag de har höjt till 3-4 minuter max då. På sig själv, och så lägger man ut det, och så sitter andra och scrollar och tittar på olika så här videosnuttar. Och det kan vara roliga, och det kan vara folk som dansar, och det kan vara när man busar med någon, eller det kan vara vad som helst i princip. Så. Nu är det så här att en pastor och evangelist som heter Christer Åberg och som driver bloggen APG 29, Apostlagärningarna 29, om ni har hört talas om den. Det finns bara 28 kapitel i Apostlagärningarna, för den som vet, så han har liksom fortsättningen. Ja. Församlingen efter Bibelns tid eller så. Ja, det är väl så han har tänkt med bloggnamnet. Han hängde då på sig en gitarr och så spelade han in en TikTok-video där han sjunger en liten enkel sång på mycket enkel melodi, lite så här söndagsskolesång. Och då sjunger han bara texten "Du behöver Jesus". Du behöver Jesus. Och så här. Ja. Och nu har det märkliga hänt att jag har jobbat på högstadiet i Lesjöfors i en månad ungefär. Och nu möts man varje morgon när man kommer i korridoren och är så här: "Du behöver Jesus", säger jag. Och så kommer man in i klassrummet och där är någon som har skrivit med röd och svart och grön tuschpenna: "Du behöver Jesus". Så. Och sen så när de ska retas med, det finns dörrar emellan klassrummen på skolan i Lesjöfors. Och då när de ska retas med dem i klassrummet bredvid, och spelar de den där låten och håller mobiltelefonen mot dörrspringan så det ska låta in i andra klassrummet. Naturligtvis så driver de bara med honom. Han har blivit ett skämt, ett spektakel, en kul grej, och ingen menar naturligtvis ett överhuvudtaget vad de säger. Jag är med på det. Och den första reaktionen blir ju naturligtvis: "Åh nej, inte nu igen. Nu blir vi töntarna och nu blir vi så där liksom så." Men så har jag tänkt så här: "Nej, nu ska jag börja be för den här att det här får bli något vettigt." För den där lilla videosnutten har över 1 miljon visningar i Sverige. Och det är inte bara högstadiet i Lesjöfors som håller på så här. Jag pratade också i kyrkan i Hällefors förra veckan, och de har lite lärare i skolan och de kände igen det här på sitt högstadium i Hällefors. Det var samma sak där. Och har man fått ihop 1 miljon visningar i Sverige och över det, så är det knappast bara högstadiet i Lesjöfors och Hällefors, utan det måste vara några fler. Så fast det liksom är bara ett, ja, någonting de skrattar åt, så tänker jag att ja, men låt det landa då. Låt det liksom, låt lite av de här orden som kastas ut hamna i god jord och faktiskt slå lite rot någonstans. Nog om det, men det har varit grunden för den här predikan. Och jag har då valt att kalla den här predikan för "Vi behöver Jesus", inte "du", för jag har lärt mig att vi ska tala inkluderande. Men faktiskt menar jag fullt allvar. Du behöver Jesus och jag behöver Jesus. Men det är så mycket större än bara oss här i Finnröja idag i Tallstigskyrkan. Vi behöver Jesus. Vi behöver Jesus som generation, vi behöver Jesus som land och vi behöver Jesus som värld faktiskt. Och det är min utgångspunkt idag. Jesus har ett antal gånger i evangelierna när han säger "jag är". Och för dig som har varit med i kyrkan förut så vet du att det är också så som Gud i brinnande busken presenterar sig för Moses. Mose frågar den brinnande busken: "Vem är du?" Och busken, men Gud, svarar: "Jag är", eller "jag är den som är. Jag är själva varat, existensen, jag är." Och det är det som är Javé eller Jehova från hebreiskan. Guds namnet. Och Jesus har då ett antal tillfällen när han säger så till lärjungarna och till folket: "Jag är." Och för oss så låter det som en simpel presentation. God morgon, jag är Peter Johansson, jag är här och ska predika idag. Men för de som lyssnade på Jesus så är det lite av ett statement. Jag är. Och så förknippar Jesus sig med Gud själv. I Johannes har han 8 sådana här tillfällen och jag ska bara ta dem kort. Jag är livets bröd, Johannes 6:35. Jag är världens ljus, Johannes 8:12. Jag är dörren, i Johannes 10. Jag är uppståndelsen och livet, Johannes 11. Jag är den goda herden, tillbaka i Johannes 10. Jag är vägen, sanningen och livet, Johannes 14. Och jag är vinträdet i Johannes 15. Det var visst 7 stycken. Jesus är. Och om vi ska vara lite retoriska med det där så kan vi säga. Ja, Jesus är svaret på våra behov och på våra frågor. När vi är hungriga, då är han brödet. När vi famlar i mörkret, då är han ljuset. När vi går rakt mot döden, då är han vägen mot livet och så vidare. Problemet är bara att vi som kyrka har ju tappat bollen i samhällsdebatten. Ni vet, när man tittar på fotboll så tittar man vem som har bollinnehavet. Och det är det. Jag kan säga att ikväll vi spelar mot Spanien. De kommer ha bollinnehavet. Ja, tro inget annat. Och då tvingas ju Sverige att anpassa sitt spel efter att Spanien har bollen den mesta tiden. Och då får vi anpassa och försöka göra kontringar och lite annat så här. Så är ju det för kyrkan i samhällsdebatten. Det är ju inte längre så att någon räknar med kyrkans röst i svensk politisk debatt eller i moraldebatt eller i hur vi ska göra framtiden av Sverige. Så har det varit i historien, så är det inte nu. Till och med så att man ibland talar om för oss ganska tydligt att håll tyst med er, ni är i kyrkan, ni ska bara vara snälla och välkomna alla och så behöver ni inte säga någonting mer. Och jag tror också att vi själva har tröttnat på de här enkla svaren. Vi idag är inte en kyrka, en generation som accepterar bara så här, Jesus är svaret eller du behöver Jesus. Utan vi behöver liksom, jaha, hur då? Varför då? Förstår ni? Vi behöver vara med lite på vägen. Det fanns en tid när kyrkans moraliska ståndpunkter satt ihop med en större lära, därför att människor gick i kyrkan varje söndag och fick höra liksom hela paketet. Men till slut så urvattnas det där med den enda liga vi leder i världen, nämligen sekulariseringen. Och till slut så står vi där med bara svaret och så säger kyrkan: du ska inte röka för det är synd, du ska inte dricka för det är synd, du ska inte dansa för det är synd och du ska inte spela kort för det är synd. Och då blir människor som frågetecken. Varför då? Vad är det för synd på kortspel? Om jag får spela Uno med andra kort, det är okej. Men jag får inte spela poker med de korten. Förstår ni? Och då har vi tappat liksom. Medan vi själva förhoppningsvis vet att jo, men Bibeln säger att det är inte nyttigt, det är inte bra att låta någonting ta makten över dig. Så när du blir beroende av någonting, då börjar du styra ditt liv. Och då är du inte själv längre styrande. Och det händer med cigaretter och med alkohol och med spel. Och så vidare. Dans hade en annan sak. Det var mer sexuellt. Men det var illa ändå. I alla fall så förstår ni. Vi stod där i 50 år på 1900-talet och sa så här och så här och så här. Det är det man brukar kalla för syndakatalogen. Men ingen fattade varför tycker kyrkan så. Utan kyrkan var bara moralisk och tråkig. Så nu riskerar jag själv att fastna i den fällan då. När jag kommer med predikan. Vi behöver Jesus. För det är klart att världens problem och Sveriges problem är så otroligt stora. Så när vi målar upp de här skjutningarna som är varje dag i Rinkeby och i Stockholm och Hammarkullen i Göteborg. Och när vi ser de här kriminella gängen ta över och när vi läser i nyheterna om allt det här. Och så kommer jag då som en liten pastorslärling och säger: vi behöver Jesus. Han är svaret. Förstår ni? Då har vi ett enormt gap här. För ingen kommer ta oss riktigt på allvar. Ni är inte kloka. Det är klart att de här kommer ju fortsätta skjuta varandra även om ni säger att de behöver Jesus. Men i hjärtat är jag helt övertygad om att det är där vi har tappat. Alltså, det är Jesus och det är den kristna läran, religionen, tron, moralen som har gått förlorad. Det är det som är det här stora gapet idag. Så idag, om vi skulle komma som kyrka och säga de här enkla sakerna, då kommer folk inte tro att vi är kloka. Men egentligen tror jag att det är precis det här som Sverige behöver. Vi behöver igen få lära oss att det finns någonting som heter ryggrad. Att det finns någonting som heter osjälviskhet. Att livet inte bara handlar om att bygga upp dig själv eller göra enkla, snabba vinningar. Utan det finns det här, ni vet, gammaldags och hopplöst konservativa. Som att man måste jobba för att nå någonstans. Att man måste ta sitt ansvar och man måste gå upp varje dag och göra någonting. Och ni vet, det finns ett helt paket här. Som vi alla, även i kyrkan, har lagt bort och förlorat lite av. Johannes 3:19-21 säger så här. Och detta är domen, att när ljuset kom ner till världen älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras handlingar var onda. Den som gör det som är ont hatar ljuset. Han håller sig borta från ljuset, så att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som gör det som är sanningsenligt dras till ljuset, för att det ska synas att han gör det som Gud vill. Nästa söndag är det domsöndag. Och vi går alla och tänker att domen, ja, den där domen, det är ju någonting som kommer sen. Och då ska Jesus komma tillbaka och så ska han döma oss och vi ska skilja som får och getter eller så. Johannes säger, detta är domen. Domen, enligt Johannes, var inte att Gud sa, nu har ni varit snygga, nu ska jag döma er. Utan Johannes säger, nej. Gud bara uppenbarade ett ljus i mörkret. Och då såg vi själva att där vill vi inte vara, för då syns det hur smutsiga vi är. Så vi drar oss undan. Och så älskade vi människor mörkret mer än ljuset. Så på det sättet så dömde vi oss själva, eller hur? Det fanns en möjlighet. Sanningen, Gud själv stod där uppenbarad. Men det gör ont för en syndig människa att kliva fram i det avslöjande ljuset. Och det är det här som är klassisk väckelsekristendom. Det är precis det här som är syndanöden. När människor kommer till den punkten i livet att man släpper all prestige och allt och bara vågar stå där naken inför Gud. När man kommer till ett ögonblick och man inte bryr sig om att grannen sitter i kyrkbänken eller chefen sitter i kyrkbänken, utan nu måste jag bara fram och få möta Jesus. Och jag bryr mig inte om, och jag vill till och med lägga fram mina synder öppet. Det är en smärtsam process, men det är en viktig process. Och det är precis den typen av ödmjukhet och ödmjukande som krävs för att vi liksom ska våga vända om och säga, ja, jag vill leva mitt liv i ljuset. Jag är trött på att dra mig undan i mörkret. Men människor som vi är, och lata och lite fega som vi är, så valde vi, inte allihopa, men ni förstår, mänskligheten, att säga nej, ljuset, där vill vi inte vara. Vi lever våra liv i mörkret istället. Det här problemet ser vi ju då i samhället så här. När mörkret, när de onda krafterna breder ut sig, När en skjutning i halvåret blev två skjutningar i halvåret och sen tre skjutningar per månad och så småningom nästan varje dag. Ja då, det är ju då som samhällets goda krafter borde kliva fram och kliva ut på gator och torg och kliva in på fritidsgårdar och säga nu behövs vi, nu behövs det goda förebilder för de här ungdomarna. Nu behöver vi starta fler fotbollsklubbar och fler hiphopband och vi behöver vara fler på fritidsgårdarna och kyrkan skulle vara med där och säga nu måste vi starta ungdomsarbete och nå de här ungdomarna. Kanske inte precis den där absolut värsta gängkriminelle han som skjuter, men varje sån har ju 20-30 ungdomar omkring sig som fortfarande går att nå, eller hur? Men istället så reagerar vi och säger oj, nu börjar det bli farligt på gatorna. Nu är det nog inte värt att gå och handla när det börjar bli mörkt, utan nu får jag gå och handla klockan 11 på förmiddagen istället. Nu är det nog bäst att jag tar ett steg bak i min lägenhet och tar det lite lugnt här. Jag kanske inte vågar träna fotbollslaget längre för det kan vara lite farligt, så jag sysslar med någonting annat. Och då blir det ett fritt spelrum. Då blir ju gatorna deras. Då blir ju mörkret och kvällarna deras. Och så har vi liksom förlorat den kampen. Tänk att idag, 2021, så kan vi i kyrkan sitta och tycka att den var allt lite korkade och onödigt blåögda, de där missionärerna som åkte iväg till Afrika 1920 utan knappt att ha pengar på plånboken. Men då sågs de som hjältar. Och det var en och annan som fick stryka med. Det var en och annan som satte livet till i de här missionsprojekten. Och jag ska inte säga att allting var bra. Men ser ni skillnaden? Där vi idag naturligtvis har jobbat med säkerhet och vi har facket och vi har liksom organisationer och vi ska skydda och vi ska tänka. Och jag säger inte, alltså allting det här är naturligtvis bra. Men vi har förändrats i våra värderingar också. Så att vi liksom inte är beredda att säga att det får kosta någonting. Jesus ger oss ett helt annat livsexempel. Och han säger, hörni, istället för att offra ett lamm. Och då ska man offra ett fint lamm, inte det sjukaste man har som ändå ska slaktas nästa vecka. Liksom, utan man ska offra någonting som betyder något. Ja. Så visar Jesus, ni kan bära fram er själva som ett levande offer. Och det betyder inte att vi måste dö på kuppen. Men det kan betyda att det blir riktigt jobbigt. Och det kan betyda att vi utsätter oss för fara. Och det kan betyda att vi dör. Inte så att vi ska göra det liksom dumdristigt och inte ta de säkerhetsgrejer som finns. Men vi kan inte heller bara backa och säga nu börjar det bli farligt. Nej, nu är det andra krafter i samhället som styr och nu är kyrkan inte dominant längre, så nu vågar inte jag liksom sträcka ut kyrkan. Alltså, där har vi ju tappat någonting. Om inte vi ska våga riskera livet, vi som ändå tror att det finns ett nytt och härligare liv sen, vem ska då göra det? Ja, vi kan sitta och säga att det behövs mer poliser, för det behövs det. Och det behövs mer pengar i socialtjänsten, för det behövs det. Och det behövs mer pengar på skolan, och det behövs det också. Men kyrkan har en roll att spela här. Därför vi behöver Jesus. Och då blir det så. De behöver Jesus. De behöver Jesus. Eller hur? De behöver, och inte annat, behöver de Jesus lära. Bara lite vanlig, hedlig, sund, gammaldags morallära skulle de må bra av. Och sen skulle de må ännu bättre av att få möta Jesus. Och lämna mörkret och kliva ut i ljuset. Och då kan vi säga så här, de behöver Jesus. Men hur ska vi komma dit då? Ja, då behöver vi Jesus. Vi behöver Jesus i församlingen, i våra liv. Vi behöver honom som föredöme. Vi behöver kliva in i hans liv och säga Jesus, jag vill leva mitt liv som du gjorde. Du gav ett exempel. Du kan utmana mig att våga ta mitt kors och bära det. Att våga ta ställning, att våga kliva fram i samhället. Och i nästan varenda situation, hur möter Jesus politiker? Hur ska vi möta politiker? Jag tittar hur Jesus mötte fariseer och liksom höjdarna och de i templet och så vidare. Hur mötte vi fattiga? Ja, hur gjorde Jesus när han mötte fattiga? Inte en enda gång sa han, gå till socialen istället. Vi har inga pengar i diakonikassan, den är slut. Det är inte fel att kyrkan hjälper till och hänvisa till socialen. Det är inte fel att kyrkan hjälper till och hänvisa till doktorer och vård och allt det där. Använd allt. Men någonstans har vi liksom tappat bort att vi också är en del av svaret. Vi kan fortfarande be för sjuka. Ibland kanske vi kör dem till doktorn först om det är akut och ber sen. Det må vara. Men vi kan fortfarande göra det. Och när fattiga människor går till kyrkan för hjälp så vet jag att vi blir lurade ibland. Och ibland, ska ni veta, så ringer vi pastorer till varandra och säger, du, det har dykt upp en kvinna här. Eller en man, förvisso. Och då säger pastorn i grannbyn, ja, hon var här förra veckan. Och sen så ringer vi till nästa by och då säger de, ja, hon var här för 2 veckor sedan. Det finns de också. Och så vet vi lite bättre hur vi ska bemöta dem. Då är det inte bara att ge 200 kronor till matpeng, utan då erbjuder vi någonting annat. Och så försöker vi att samtala vidare. Men allt oftare så blir det så här, nej, men samhället har ju ansvar för de här människorna. Vi betalar ju skatt till socialen. Det är ju någon annan som borde ta hand om de här. Men kyrkan har en del av det svaret. Därför att ytterst, hur fånigt, lätt och enkelt det än låter. Och ibland så, jag blir nästan, det gör ont i huvudet på mig själv när jag säger orden. De behöver Jesus. Förstår ni? Det är för simpelt, för enkelt. Och jag vet hur jag skulle liksom skrattas åt om jag säger det här ute. Men jag är övertygad att det är det som saknas. De behöver kyrkan, kan vi säga. De behöver en gemenskap, de behöver kärlek, de behöver omtanken. De behöver mötas av någon som visar hur de älskar dem. Ja, men allt det där kan du liksom sätta en tratt under och styra ihop det till en enda sak. Jesus. Det är därför som kyrkan erbjuder en gemenskap. Det är därför som kyrkan genom alla tider har funnits på plats och hjälpt fattiga människor. Det är på grund av Jesus. Annars hade vi väl inte gjort det. Men vi har mött Jesus och han har omvandlat våra liv och våra värderingar så att våra värderingar är lite annorlunda. Och när vi lever i det så är vi beredda att frambära oss själva som ett levande offer på det offeraltaret. Och det kostar på, men det är också vad som behövs. När vi pratade om den här predikan, jag och pappa, så sa jag, du, sa jag tror att det blir samma som jag hade i Hällefors förra veckan, för att det är vad som ligger på mitt hjärta. Än så länge är det bara rubriken som är samma. Jag tror inte ett ord har varit samma. Men så är det. Det växer och det utvecklas i en om man kommer in på andra saker. Och jag ska försöka avsluta, för jag tror jag har gjort min poäng flera gånger om. Människor i Sverige är vilsna. Vi vet inte vilken väg vi ska gå. Vi söker, säger vi. Vi är sökare och vi söker brett och vi söker i alla sorters religioner och vi söker i droger och vi söker i allt möjligt. Och har ni inte hört den låten av Miss Li så kan ni lyssna på den. Instruktionsboken heter den. Det är en modern människas vilsna sökande. Vi är så vilsna att vi faktiskt inte ens vet vad som är bäst för oss. Alla människor vet egentligen att efter en långt hårt arbetspass någonstans så är vatten det bästa. Och ändå väljer vi Coca-Cola eller Red Bull eller någonting sånt. Det må vara hänt, det är inte det. Men förstår ni, vi har ändrat oss så att vi tänker att vi har egna snabba lösningar. Och där vi liksom försöker, ja, komma undan. Medans det grundläggande behovet i våra liv är vatten. Och ni vet vilket som smakar godast när man är riktigt, riktigt trött. Är riktigt, riktigt sliten och har jobbat och det är riktigt, riktigt varmt. Ja, då är vatten i alla fall oslagbart. så kan man ju nu köpa det på flaska och betala lika mycket och sådär. Så då har man ju löst det också. Jag och Märta vet inte bara en, vi vet flera. Men vi har ett exempel där uppifrån Lesjöfors med en familj, en kvinna och hennes son. Där sonen säger så här att om jag har varit snäll hela veckan och hållit mig på mitt rum och inte stört mamma, då får jag en leksak på fredag. Och det är belöningssystemet. Mamma kommer med en färdigbredd smörgås och ett glas O'boy eller mjölk eller juice till rummet, öppnar dörren och ställer in det till pojken. Men man äter inte tillsammans. Om han stannar där inne så mamma får äta frukost i lugn och ro. Om han spelar sina dataspel så att mamma kan sitta och se på tv i lugn och ro. Om han håller sig på rummet, samma sak med middagsmaten, serveras i pojkrummet och inte tillsammans. Då får han en leksak på fredag. Alla småbarnsföräldrar kan vara trötta. Och alla småbarnsföräldrar kan behöva egen tid. Och det här är naturligtvis ett extremt exempel. Men förstår ni? En gammaldags, lite konservativ kristen församling, lärare här, skulle säga du, man behöver investera tid i sina barn. Och om du inte gör det nu när han är 7, hur i hela världen ska du kunna nå fram till honom när han är 14-15? Alltså, om ni inte kan sitta och äta mat tillsammans på vardagen nu, hur tror du att han ska lyssna på dig när han är 15? Förstår ni tanken? Och vi liksom lite till vardags tror jag hoppar över det här grovjobbet som behöver göras. Och vi är inte vana i samhället att vi måste investera, att det är lite obekvämt för att nå dit man vill. Och dagens ungdomar, säger jag, är otroligt generaliserande. Men Märta säger samma sak, så det är säkert sant då. Ja. Alltså man vill bli YouTubers och influencers och grejer så här. Va? Man kan beställa ett paket med den senaste iPhonen och sen kan man filma när man öppnar den och så kan man visa upp den och säga vad man tycker om den. Och då kan man ju tjäna pengar på det och så kan man lägga ut det och få massor med visningar och klicks och så här om man gör det bra och med lite humor och så. Och den typen av jobb, förstår ungdomar, det är direkt belöning. Jag gör en bra video och jag får många likes. Men att bygga upp ett företag eller att bygga upp någonting, att tänka sig att jag måste investera tid och pengar i det här för att så småningom om 20 år kunna skörda frukterna. Det tänkandet tror jag inte riktigt finns längre. Vi är vilsna, men Jesus säger att han är vägen. En sista punkt. Lögnen. Och då menar jag inte den där rena lögnen som att vi bara ljuger rakt ut i ansiktet. Nej, det var inte jag som tog den. Eller det var inte jag som gjorde det. Det är ju lögn om det nu var jag som gjorde det. Men nästan varenda samtal eller politisk debatt, eller över, du vill inte ens få politisk debatt, det räcker med vanliga enkla samtal på internet, så är det idag okej att vrida på sanningen, trixa och försöka. Och i seriös politisk debatt, det som borde, alltså de som är valda för att styra vårt land, så är det samma sak att ha, hon sa fel på en siffra, en nolla, och då gör vi en poäng av det och så vrider vi och sen kan vi hålla på i ett halvår och skoja om att ja, det är ju hon som sa att det kostade si och så många miljarder istället för miljoner. En ärlig och sanningsenlig debatt går ju ut på att motståndaren har ryggrad nog att säga jag hörde att du sa fel, men jag förstår vad du menar. Och mot det har jag ett argument. Och mitt argument är så här. När hörde du senast en sån dialog? Alltså, förstår ni hur det här har infiltrerat hela vårt samhälle så totalt att fast det är 10 tv-kameror på gång så kan man uttrycka sig så här och snirkla och skoja, alltså vrida till statistik och greja. Och politikerna vet att journalisterna kommer granska det, men det är ingen som bryr sig längre. För att det är ju normalt, det är klart att de ljuger, de är ju politiker, de är ju nästan till för det. Alltså det har ju varit, det fanns en tid när det hade varit skandal. Men idag är vi så vana och så luttrade och så att vi inte liksom längre bryr oss. Jesus säger att han är sanningen. Och det är inte bara att 1+1=2 eller att Kina ligger i Asien eller någon sån sanning. Utan han är sanningen. Det innebär att han är att leva sant och verkligt. Att leva Jesus är att leva ärligt och sant. Det påverkar våra relationer, det påverkar allt att leva i sanningen. Avslutningsvis så är han, det säger han inte rakt ut så, men han är tron, hoppet och livet. Och det är vad människor behöver. Både här, jag och du och vi i kyrkan och hela Sverige. Behöver en tro och de behöver ett hopp. Och de behöver ett liv. Vi behöver det.